Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Alltså jag kunde inte åka tunnelbana till exempel. Det var helt oöverstigligt. Liksom att folk skulle titta på mig. Och jag var ju också, liksom, jag hade ju gått ner en jävla massa. Och jag såg ju förjävlig ut. Jag såg ju liksom döende ut. Och när jag käkade så liksom spillde jag. Så att jag liksom såg framför mig hur folk skulle... Men fy fan, det var mycket värre än vad jag trodde. Han är ju... Det här kommer inte att hålla. Liksom.
Nästa år fyller han 70 och sedan 80-talet har han fyllt svenska folket med glädje. Men om en stund ska vi konstatera att även om Johan Ulveson har haft lätt för humorn har han också haft behov av något annat. Den pendelrörelsen, rehaben när han inte kunde laga mat, hur han tacklar tristess och åldrande och varför värvet stör honom. Det är några av komponenterna i avsnitt 598 med Johan Ulveson.
Jag ska ge dig en liten bakgrund. Och det är ju det här som ju tänker jag mig har varit ditt, en del av ditt yrke så himla länge. Nämligen att liksom på något sätt kartlägga känslor och kanske sätta namn på dem och liksom förstå dem och förnimma dem. Jag har precis börjat försöka förstå mig själv ur den aspekten. Ja. För jag har liksom inte tänkt, alltså jag har haft så dålig självkännedom när det kommer till känslor i livet att jag liksom aldrig vet om jag är deprimerad eller lycklig. Nej. Eller bajsnödig.
Nej, men visst, så kan det vara, tycker jag, liksom långa perioder i livet att man inte riktigt vet var man befinner sig, vem man är och alltså man tar inte ställning till någonting, utan man går bara dit man brukar gå.
Ja.
Och sen går man hem dit man brukar bo. Och sen lägger man sig när man brukar lägga sig och kanske titta på en serie för att liksom komma bort, slippa eskapism helt enkelt.
Mm.
Det så är det, tror jag. Det tror jag tillhör livet. Det får inte gå för långt, för då blir man ju lite död liksom, lite som en halvdöd,
lite zombie
ja. Mm. Ja, men det där med känslor som du pratar om, det och skådespeleri, det alltså det är klart man blir nog ganska van vid att befinna sig i olika känslostadier, alltså, och man blir van att skratta också men mycket skådespeleri går ju ut på att dölja känslor. Alltså väldigt mycket, nästan det mesta, är ju tvärtom. Alltså att inte visa, utan att däremot att känna dem. Men ofta, alltså i många situationer så visar man ju inte vad man känner. Och man visar inte vad man menar, man pratar, man säger ett och menar ett annat och så vidare. Och det är ju ofta det som är intressantast i just i teater, så är ju ofta det väldigt spännande.
Men om man är då handelsresande i känslor, så att säga, förtryckta känslor, undertryckta, gör det att den där liksom zombie-tillvaron blir väldigt lockande då när man faktiskt får gå från jobbet och stämplar ut, så att säga?
Jag vet ju inte, jag kan ju bara tala för mig själv, men det finns ett behov av det, att bara bara sitta i soffan och liksom titta på något som inte är allt för svårt att ta in.
Mm.
Absolut, det finns ett sånt behov.
Nu när jag försökte liksom närma mig din gärning, så inser jag ju att den är så otroligt omfattande. Liksom. Du har gjort jävligt mycket helt enkelt. Men när du ser tillbaka på dina år som yrkesperson då, vad det nu blir, 40 plus år.
Ja, något sånt där.
Finns det någon känsla som dominerar?
Det är ju ändå på något sätt. Alltså det är ju humorn och komiken som dominerar. Alltså humorn är ju helt avgörande för mig som yrkesperson.
Är det en känsla, Johan?
Nej, du menar du vill ha en känsla? Mm. Ja. Ja, vad är känslan? Jag känner inte att jag har något riktigt svar på det. Jag tänkte mer liksom, vad är det som har dragit mig in i yrket och sådär.
Mm.
Och då är det ju liksom humorn och... Men det finns ju även i dramat, så att även i dramatiska sammanhang så har det varit liksom min färg, mitt akord. Och jag tror att utan det så hade jag haft det ganska tufft.
Mm.
Det tror jag. Det är det som har varit den specialgrejen som har gjort att jag har fungerat i olika sammanhang och att jag också har blivit liksom efterfrågad i tillräcklig utsträckning för att klara mig.
Ja, men du har ju gjort det väldigt bra. Vi ska prata om humor också och försöka dissekera den. Men om jag försöker provocera fram ändå ett svar på min förra fråga, så funderar jag på om... Jag fattar att det, liksom, det hade varit märkligt om man gick i 40 år med en enda känsla såklart kring sitt yrkesutövande. Men jag funderar ändå på om frustration, liksom, har det varit en känsla som på något sätt har kommit tillbaka cykliskt eller inte?
Du menar frustration? Mm. Ja, det finns ju alltid med. Mm. En känsla av otillräcklighet. En rädsla också som alltid finns att det inte ska funka, att inte klara av det, att fan, det här går inte liksom, det kommer gå åt pipsvängen och det här blir en katastrof. Alltså den känslan är ju väldigt stark. Och här i det jag gör nu så handlar det väldigt mycket om att liksom kontrollera och behärska texten. Och att göra det ensam är så speciellt. Det finns inget, det är som en helt slät klättervägg liksom. Annars så finns det ju kollegor som säger saker och som gör saker som är små steg som man tar sig vidare på. Men nu är det bara liksom en slät vägg som jag ska ensam ta mig upp. Och då måste jag liksom slå i alla de här små stegen själv. Och det är svårt att känna att det funkar, det gör det.
Men du har en regissör?
Ja, det har jag visst, och vi jobbar ju på alltså, men efter ett tag så tänker man också att regissör blir ju också trött på att se mig. Så att det är liksom två trötta män som håller till ofta i en källarlokal på Folkoperan, för de håller ju på med en annan uppsättning där också. Så då sitter vi där nere i källaren. Men det är en väldigt entusiastisk regissör, så att han gör sitt bästa för att hålla humöret uppe på mig. Men ja.
Anledningen till att jag ställer den här frågan om frustrationen är kanske lite för att jag har umgåtts mer än mycket själv. Men också, vi har ju sett förut och pratat i ungefär den här formen. Och då ställde jag en fråga till dig. Huruvida du tyckte att ni kanske borde ha förvaltat ert pund bättre när ni fick den här gigantiska succén med Lorry.
Ja.
Och som ett slags appendix till det samtalet, eller förord, så lyssnade jag nu på en dokumentär som Fredrik Jonsson gjorde om dig för radio 2012.
Ja, just det.
Och då sa han... Eller då citerade han dig, eller om du pratade om det, att just under de här åren när du var liksom så jävla het och genomslaget var så otroligt, så ville du liksom någon annanstans. Mm. Ja. Du ville in i det seriösa då. Mm. Du skulle liksom upp på Dramaten och härja och öppet brev till Norén i princip.
ja, precis. Jo, precis så var det ju. Ja, så var det ju och... Det är väl faran liksom med att inte riktigt se det man har och inte stanna i det länge nog liksom, utan alltid vilja vidare. Och det kanske har betytt en del positiva saker, men också en del negativa saker som jag tycker att kanske att vi borde ha gjort mer av Lorry till exempel. Jag pratade med Peter om det och han tycker också det. Men jag menar, herregud, det är ingenting som jag tänker på heller, utan man går vidare, så är det liksom.
Ja, men om vi då, ja, förlåt om jag håller dig på sträckbänken, men om du då hade det här den här succén, men du ville någon annanstans, har det liksom gått igen?
Ja, det har det nog. Mm. Att jag har velat längtat efter något annat. Ja, men nu gör jag det här, det vill jag göra något annat. Men jag tror att lite med Lorry var det också tidsandan, att det fanns inte den driften liksom att slå mynt av det, att tjäna pengar på det och så vidare. Utan vi var så här lite ovilliga även liksom att göra en andra säsong. Ja, men nej, vet inte, ska vi verkligen göra? Är det inte nog nu? Och så där. Så var det hela tiden liksom. Det var som att vi gjorde det lite motvilligt. Men det var nog en attityd som fanns i tiden. Mm. Liksom.
Men då när du har skickat ut det där i universum så här, ja men visst, jag som ni ser så kan jag vara rolig, men det, nu vore det fett ifall jag fick göra någonting, liksom sätta tänderna i något allvarligare.
Ja.
Och sen så har ju du ofta fått de chanserna.
Ja, lite grann i alla fall har jag fått det. Absolut.
Ja. Men känner du liksom, alltså den här pendelrörelsen då, är det liksom... Behöver du den?
För ja, jag behöver den tror jag. Mm. Jag tycker det känns jättebra. Det blir så pretentiöst, men alltså...
Men
det är så att man liksom håller sitt instrument i trim.
Mm.
Och att inte fastna i att göra samma sak. Att upprepa de här liksom gubbarna. Utan att, att liksom vara öppen och börja om. Och att vara... nervös och att liksom vara nybörjare hela tiden när man börjar med något nytt. Det är jag ju inte och det vet jag ju, men det känns ju ändå så, alltså rent mentalt, inställningen till att jobba är sån, att det här är något nytt, vi börjar om på nytt.
Måste det vara svårt för att det ska vara kul?
Nej, det kan vara kul att det är enkelt tycker jag. Det kan vara kul alltså, att det är bara, men då är det ofta någonting som är roligt alltså,
mm.
som är enkelt. Riktigt enkelt är det ju aldrig, utan alltså att bemästra en publik, att bemästra en text, att få ihop det med en ensemble, det är ju alltid ett hårt jobb, eller i alla fall ett jobb, men det, alltså att det är lustfyllt betyder ju inte att det är på något sätt dåligt. Det tycker jag verkligen det kan vara. Men det kan också vara jävligt jobbigt.
Mm.
Och för jävligt bara. Och ändå bli någonting som man är väldigt glad över till slut. Så kan det vara.
Mm. Ja, jag funderade dock på liksom, vad ska man säga, ett löpande tema för mig i mina frågeställningar har varit liksom huruvida mina gäster har känt att de har stått vid rodret i sitt eget liv. Och då kan man ju fundera på varför ställer jag den frågan så ofta? Varför har jag ställt den så många gånger under de här snart 12 åren som jag har hållit på med det här? Jo, gissningsvis för att jag kanske själv är orolig för att när jag ska summera min karriär, att jag inte har känt att jag har varit herre över mitt liv på något
men
sätt.
Men då kanske det kanske är så... Att din styrka inte ligger där. Alltså, jag har ju inte varit det på det sättet att jag har ju alltid hängt på andra. Jag har liksom hamnat i sammanhang. Och jag måste ju säga att jag har haft en väldig tur. Alltså, och det handlar ju om tur och timing. Alltså att man är på rätt ställe, på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och,
eller har haft den goda smaken att välja rätt sällskap.
Ja, en slags kombination va, men alltså väldigt mycket tur. Det, när jag ser tillbaka på det så har jag verkligen haft det. Att jag råkat träffa den och den och det har lett vidare till det och det. Och sen måste man ju också ha liksom, det vore ju konstigt att, alltså man måste ju ha en talang, det kan man ju inte säga något annat heller. Man måste kunna använda de här tillfällena liksom som man får.
Mm.
Och det är ju inte bara ett tillfälle man får. Man får ju ganska många. Så att det är inte så. Men ja, jag har låtit... Liksom jag har följt med väldigt mycket. Men sen ändå gör man ju sina egna val. Och de är ju medvetna. Ibland i alla fall.
Mm.
För, tillräckligt många gånger. För att man där ska ändå kunna se vem man är och vad man vill. Sen tycker jag det är väldigt svårt att göra val. Alltså det jag hamnar ofta i som åsnan mellan hötapparna.
Ja, ska jag göra den här grejen på Dramaten eller ska jag filma med det här gänget?
Ja, eller det kanske inte ens är ett val så. Det låter så lyxigt. Det kan ju vara så här, ska jag göra det här? Inte, jag har inget annat, men ska jag göra det här? Och så vad leder det? Vad blir det av det? För att det är inte, jag kan inte säga att jag har liksom, för det mesta har jag inte haft den situationen att liksom kunde välja det eller det eller det eller det, men jag har kunnat välja någonting. Mm. Och ibland har det ju krockat med annat så att man måste avstå från saker, men det är inte så att jag sitter liksom med en bunt manus och väljer och vrakar, absolut inte.
Men du har ju också inte valt och befunnit dig i situationer när du så att säga gör två helt olika föreställningar på samma kväll och sådär.
Ja, det var när jag var yngre, när vi gjorde... Jag spelade ju på... Alltså, det hände... Alla vi gjorde ju dubbla jobb. Alltså, jag spelade ju revisorn på Boulevardteatern. Och sen så tog jag taxi till Tyrol där vi gjorde en krogshow. Och sen så gjorde jag ofta någonting på dagtid också. Så det var en sån period. Mm. Men det kan man ju bara göra när man är liksom... Ja, det kan man väl göra ganska länge, men helst, man ska nog vara under 50 i alla fall för att palla det riktigt.
Men vad är det som får dig att tacka ja då? För jag menar, när jag tittar liksom på vad du har gjort så är det ju relativt, och då kanske du säger att det är tur, men jag menar, ofta har du ju hamnat i sammanhang som har känts väldigt nyskapande liksom. Åtminstone för en svensk publik. Jag menar...
Ja, kanske det. Alltså jag vet inte, men alltså det tror jag är mycket tur. Och sen att jag dras till det, att jag gärna väljer det. Och att jag liksom... jag vet inte, det kanske också handlar om när man kommer fram i tiden. Alltså jag började jobba på 80-talet. Och då får man kanske någon slags värderingar vad som är viktigt. Och man är påverkad av andra och vad som händer. Och vad som händer konstnärligt, vad som händer politiskt och så vidare. Och de värderingarna har liksom följt med och styrt mina val, tror jag, ganska mycket. Och sen är det väl också det att folk som har gjort sånt här har velat ha mig med. Så enkelt också är det. Mm. Att jag kanske inte kan liksom berömma mig själv bara för det, utan det är också att jag har liksom dragit sådana människor till mig på något sätt.
Just det.
Så de har tänkt att ja, men den där kan vi ha användning för i det här sammanhanget.
Mm. Och då är det väl, det vittnar väl, eftersom du nu, det här har varit ditt yrke och du har fått förnyat förtroende gång på gång i 40 plus år, så kan man väl tänka sig att du har varit en ganska bra lagspelare? Eller?
Ja, jag tror hyfsat bra, absolut. Mm. Absolut. Och, alltså jag kommer inte till ett arbete och tänker så här, det här kan jag. Jag ska tala om för de andra hur det här ska gå till. Den känslan har jag inte i mig. Mm. Och det är jag glad för. För nu i den här åldern så känns det som en tillgång att jag inte... Att jag inte har den världsbilden, så att säga. Mm.
Mm. Ja, du har inte känt dig färdig.
Nej, det gör jag definitivt inte.
Och då är jag ju nyfiken med tanke på att du liksom fyller ändå relativt jämnt här någon gång i framtiden.
Framtiden, ja. I vår.
Ja. Samma här, förut. Ja. Men inte samma.
Men inte samma siffror.
Nej. Du har 20 års försprång. Ja. Vi får se ifall jag kan komma igång. Nej, men,
lycka till.
Tack. Nej, men då, vad fan vill jag med det? Jo, om du känner att du fortfarande lär dig eller växer i yrkesrollen, apropå pendelrörelser också kanske då. Nu gör du en monolog på Folkoperan. Vart ska pendilen sen, vet du det?
Alltså, ja, vad jag ska göra vet jag.
Ja, men vet du vart du vill också rent riktningsmässigt? Är det viktigt för dig att du vet det?
Nej, inte för det mesta. Men ibland kan jag ju känna att det finns en tomhet. Att ja, men nu håller jag på för mycket med det här och då vill jag in i det här andra. Mm. Och det är ofta mellan drama och komedi som det där, den där pendeln slår. Men alltså ibland känner jag väldigt mycket så här att jag vill ditåt, jag vill ha en dramatisk roll, fan det vill jag ha nu, jag vill ha det. Men ofta så tar jag det som kommer i min väg. Mm. Det känns ofta bra.
Folkoperan-föreställningen, jag har ju bara sett någon liten trailer på, ja, på någon hemsida. Liksom. Mm. Den känns ju inte comedy.
Nej, den är inte comedy. Mm. Men den har en lätthet i, eller vi försöker åstadkomma en lätthet i sättet att berätta som ändå har någon slags drag av komedi. Mm. Alltså fast ämnet är väldigt allvarligt och situationerna är allvarliga. Men sättet att berätta är enkelt och faktiskt lättsamt. Det är så tänker vi.
Det är en föreställning om Dmitri Shostakovich.
Ja, Shostakovich, ja.
Tack.
Ja. Ja, de där ryska namnen, det är ju jättejobbigt.
Jag pluggade ändå 2 år i ryska och satt och how to pronounce. Ja. Det gick ändå inte.
Nej, man får försvenska, för det gör man ju i alla andra sammanhang, så att man får liksom hitta någon, något som funkar helt enkelt.
Och vad, om du ska pitcha den här för mina lyssnare, vad handlar den om?
Ja, men det handlar om en tonsättare som var en av världens mest hyllade tonsättare från, vad ska man säga, från 30-40-talet fram över 50-60-talet. Han dog på 70-talet och under hela sin karriär så levde han och verkade i Sovjetunionen under väldigt svåra förhållanden. Det började efter revolutionen och då fanns den öppenheten. Det nya kom, de nya orden, den nya musiken, den nya dansen, ny kultur, allt var nytt. Och som han säger, kärleken, den fria kärleken fanns överallt. Så att det var liksom på alla plan en storm, en frihet, du vet, Majakovski och man hyllade industrin, man hyllade allt. Och sen så skruvades allting åt och väldigt mycket blev förbjudet och konstnärerna satt, ja, alla, bönderna, arbetarna, alla, men konstnärerna satt ju också väldigt, väldigt trångt. Och det här pjäsen handlar ju om hans försök och hur han lyckades ändå skapa fantastisk musik under de här förhållanden. Och så handlar det om hans liv, hans kärlekar och hans balansgång mellan makten och den konstnärliga kreativiteten.
Mm. Och regimen, liksom, som jag tolkade det när jag läste på, liksom, var, kändes som att de var extremt ambivalenta kring hans gärning. Liksom.
Ja, för dels var han ju ett affischnamn. Han var ju liksom stor i hela världen. I USA var han jättestor och i Europa också. Och han var ju svartlistad i flera perioder. Hans musik fick inte spelas och så. Men sen under belägringen av Leningrad så då skrev han hans femte symfoni och den blev som en motståndshandling mot tyskarna då under andra världskriget. Så då blev han liksom en hjälte, han blev liksom som en superhjälte i Sovjetunionen. Så då fick han spelas igen och sen så blev han gav ju efter och blev också en makthavare i kulturlivet i Sovjetunionen. Så att han liksom tvingades in i det.
Mm.
Men hela tiden fanns den här ambivalensen och den här viljan att liksom vara fri, att bara få vara, att bara få skapa. Det är det handlar om.
Och varför blev det ett ja när du fick den här frågan?
Ja, det var ju lite slarvigt måste jag säga. Det kändes så långt fram så att Tobias frågade mig lite så här. Alltså man pratar med folk om olika saker. Och, det finns en roman, Julian Barnes, en engelsk författare. Som det här bygger på då, som heter Tidens larm. Så jag tänkte att man skulle kunna göra en monolog på det. Kan inte du göra den? Så, ja, men det kan jag göra. Visst, absolut. Det kan jag. Och sen tänkte jag inte så mycket på det. Och sen så plötsligt så kopplades en författare in då, Joakim Sten, som har liksom demonterat den här romanen och satt ihop den till en monolog. Och sen plötsligt var det liksom allvar, och så skulle vi träffas och läsa. Och då kände jag att nu har det liksom passerat den här gränsen där jag kan backa ur det här. Och på den vägen är det. Så nu okay. Står jag inför och har premiär på det.
Mm. Vad tycker du om texten?
Ja, det gör jag. Jag tycker jättemycket om texten. Men jag har liksom inte lyckats få kontroll över den på något sätt.
Okay.
Den är fortfarande, den hänger och skramlar och den ramlar och slår sig hela tiden.
Du tar dig för bröstet när du, alltså sitter texten i kroppen? När
den, ja, den sitter i kroppen, och det är det som är svårt att hinna. Det är ju ganska, jag hade ju hela sommaren på mig att lära mig den här texten.
Men
det kommer saker emellan hela tiden. Och även om jag sitter med texten varje dag, eller det gjorde jag inte heller, men jag vill ju att det ska vara så. Så den går inte in förrän man börjar jobba med den. Den går liksom inte in, den fastnar inte. Man måste liksom gå runt och man måste ha olika handlingar. Eller om man inte ska ha handlingar så lägger man upp en annan karta. Om man skulle stå helt stilla. Men då får man lägga upp liksom en annan karta i sig. Men jag hoppas bli klar.
Mm. Och att vara klar då, betyder det att liksom, när den är klar, då tror du på vartenda ord?
Ja, det ska jag nog säga. Då brukar det verkligen sitta. Och det konstiga är att dagen efter man slutat spela, eller några dagar efter, då är den borta.
Okej.
Okay. Mm. Om jag inte vet att jag ska spela den igen om ett halvår. För då är det någonting som gör att den är lite kvar så där och ligger och väntar. Men jag kommer inte ihåg gamla texter.
Men om man så pass mycket har varit den liksom, och det ingår ju på något sätt i ditt jobb. Jag menar, man gör inte samma roll i 12 år i sträck liksom.
Nej.
Hur är du med det när flocken skingras?
Ja, jag är nog ganska osentimental. Men jag upplever att i mitt liv så är det en ganska jobbig grej. Att man hela tiden löser upp flocken som man har jobbat med. Och sen så, man har en relation men man kanske inte ses så mycket mer. Och sen går man till nästa sammanhang. Och det blir liksom att man inte har de här långvariga relationerna i någon större utsträckning. Så det känns som att det är lätt att det blir lite ett... inte förytligande kanske, men liksom att man, det blir flyktigt.
Mm.
Liksom, relationen blir, den är stark men den är flyktig. För det är ju ganska, det går ju otroligt fort när man repeterar ihop att man får en väldigt personlig relation och att man berättar saker för varandra som är väldigt, väldigt personliga. Och man pratar om hur man känner och man pratar om skilsmässor och relationer och allt möjligt alltså. Och sen skiljs man åt och sen är det borta på något sätt. Det är väldigt konstigt. Det är en konstig del av att vara frilansande skådespelare.
Mm. Och hur liksom hur ser de där första dagarna ut då? Blir du låg?
Ja, lite låg. Ja, absolut. Nu är det ju bara jag i ensemblen. Nu går ju hela ensemblen hem till mig.
Mm.
Så det blir bättre.
För vissa, men ni är väl ändå ett lag?
Jo, men det är vi. Ett lag är vi, absolut. Mm. Det är vi. Men det kan vara så att man känner sig låg.
Mm.
Framförallt är det ju efter en turné känner man sig väldigt låg. För då har man ju levt liksom... Då gör man ju saker ofta liksom på dagtid. Och efter föreställningen så kanske man går ut och... tar ett glas och sitter och snackar och det är det livet man har och sen plötsligt är det borta.
Mm.
Och livet hemma är ju mycket, det är mycket mer liksom tvättstuga och sådär och handla på ICA och vad ska vi äta och...
Mm. Det vanliga så att säga.
Ja. Mm. och det är ju likadant med när jag repeterar de sista veckorna så här, då avstår man ju från allt det där, betala räkningar och alltså man skjuter på allt, det får vara liksom. Och sen efter premiären, då kommer det tillbaks. Och det är ju en liten tristess i det. Mm. Man vill in i den där bubblan. Det blir ju också som, man vet att det är så, det är både jobbigt och behagligt för att det skalar bort allting. Alltså att man är i den där tunneln som leder fram till premiären. Ja, det var därför jag tyckte det var ganska jobbigt att det här dök upp plötsligt. För att nu är jag ju i tunneln. Att jag skulle gå hit till dig.
Aha, okay.
Jag tänkte, åh nej, vad fan.
Förlåt.
Ja, jag förlåter dig.
Men det är ju inte riktigt mitt fel heller.
Nej, jag vet, det är mitt.
Ja. Eller någon har ju bokat in oss.
Ja. Ja.
Men det är väl för att du ska göra reklam för förresten?
Ja, men absolut.
Och det har du väl ändå fått göra
redan? Men jag är ju nöjd, Jag är ju glad. Jag sitter ju här.
Härligt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du gav en intervju för ett par, tre år sedan kanske med Anders S. Nilsson, som hade någon slags podcast som jag antar var relaterad till parlamentet.
Ja, just det. Precis.
Salig i åminne, ja. För övrigt. Vad tänker du kring det?
Att de har slutat?
Ja.
Ja, det är lite sorgligt känns det, men alltså, det måste ju ta slut någon gång, och det kanske var ett väldigt bra beslut. Så känner jag. Ja. Jag har ju slutat för ganska länge sedan, eller i alla fall för några säsonger sedan. Jag kände att det gick inte att upprepa sig mer.
Det var inte lustfyllt att gå dit.
Nej, det var det inte. Och det har ju varit, det har ju varit väldigt roligt och sådär. Men det kändes inte lustfyllt och då kan man inte fortsätta.
Hur som helst, ni pratar om någonting som du har fått prata om kanske orimligt mycket på senare år. Inte med mig dock, så att det kanske hände efter att du och jag hade träffats. Men den här TBE-perioden, liksom, när du var borta i 10 månader, nedsövd i 18 dagar och så vidare. Och jag tänkte egentligen inte fastna i den, men han vittnar ju om som kollega att det fanns ett före och efter med dig. Alltså att du tog lättare på uppgiften post din sjukdomsperiod, så att säga.
Ja, det kan vara så. Jag har lite svårt att veta det. Alltså att känna det. Mm. Men det kan nog vara så. Det kanske har försvunnit lite av det. Medan tiden har gått efter. För det finns ju... Jag kände en sån liksom tacksamhet att jag fick komma tillbaka. Så att jag kunde... Att jag kunde springa. Att jag kunde liksom återgå till livet. Det var inte så självklart faktiskt alls. Så att det hängde nog i ganska länge. Och jag vet inte riktigt om det fortfarande hänger i. Jag tror inte riktigt det. Jag tror jag är samma gnällspik igen. Jag tror det.
Okej. Okay. Nej, men för det en i och för sig en fråga som jag vill ställa kring det där är ju att alltså många du har ofta fått frågan liksom just så här om dina minnen och dina hallucinationer och så vidare under själva liksom den sövda perioden och där kring så där. Men sen tar det ju 10 månader och du börjar jobba igen. Du brukar säga att det var lite för tidigt. Mm. Men det måste ju ha varit en jävla massa rehab och skit, eller?
Ja, det var det. Jag försökte flytta hem, men det funkade inte. Så jag var tvungen att flytta tillbaka till rehab. Jag var tvungen att ha den tiden där. Och väldigt mycket, dels var det ju fysiskt och träna och sådär. Men det var mest psykiskt. Att det går nästan inte, det är svårt att förklara den enorma liksom, osäkerhet som jag hade. Och jag var så otroligt lättrörd och grät. Och, alltså jag kunde inte åka tunnelbana till exempel. Det var helt oöverstigligt. Liksom att folk skulle titta på mig. Och jag var ju också, liksom, jag hade ju gått ner en jävla massa. Och jag såg ju för jävligt ut, jag såg ju liksom döende ut. Så det var väl det också, liksom, att folk skulle se det. Och jag vet att, vilket jag kan ångra idag, jag ville inte ta emot besök. För att jag såg för jävligt ut och när jag käkade så liksom spillde jag sådär. Så jag liksom såg framför mig hur folk skulle, men fy fan, det var mycket värre än vad jag trodde. Han är ju, det här det kommer inte att hålla. Liksom. Mm. Så att jag var väldigt rädd för allting.
Mm, det låter ju liksom som, alltså det låter som det var en väldigt skamfylld.
Ja, det var, liksom. Det är konstigt att man skäms. Det var skam faktiskt, då var det. Ja, att man, jag liksom kände skam för att jag inte kunde klara mig själv helt enkelt. Mm. Och min fru då, hon fick följa mig till tunnelbanan när jag började åka tunnelbana. Och då åkte jag till rehab på Danderyds sjukhus. Och då hade jag liksom en arbetsterapeut där som tränade mig socialt. Jag fick liksom laga mat i ett provkök. Och sen, först fick jag åka till Mörby centrum och handla där på ICA eller något.
I sällskap med någon?
Ja, precis. Någon som gick. Nej, jag fick åka själv faktiskt.
Okay.
Och sen fick jag åka tillbaks då och sen fick jag laga maten. Mm.
Okej. Okay. För det här har ju varit någonting som har varit en stor del av ditt liv, förstår jag. Alltså, att just laga mat.
Ja. Det var bland det första jag ville göra när jag kom hem. Mm. Och min familj, de tyckte det var skitjobbigt för att jag skulle liksom, jag skulle hacka lök, jag skulle ta hand om allting. Men jag kunde ju inte, jag skakade och så jag kunde ju liksom inte hacka lök. Mm. Jag ska hacka lök. Och det liksom, de tyckte det var jättejobbigt. Och. Mm. Så blev jag skitarg liksom när det inte funkade. Mm. Så jag var nog väldigt besvärlig.
Men kände du själv att det tog väldigt lång tid att komma tillbaka? Liksom, eller?
Ja, det tog lång tid. Jag gjorde ju någon tv-grej, någon sån här kändisgrej som jag har ganska svårt att göra. I normala fall, det var en clown till kaffet, heter det.
Ja, just det.
Och då var det man skulle sitta och prata, och jag tyckte det var jättesvårt. Alltså. Och jag hade ju ganska svårt för ljudet när det sitter massa människor runt ett bord. Så jag hade liksom en överkänslighet. Den var inte jättefarlig. Liksom. Det var inte så att jag inte klarade av det, men jag blev otroligt trött. Hjärntrött, som det heter. Så att jag tyckte det var jättejobbigt. Men lyckades ta mig igenom det där. Och sen så dröjde det många veckor innan jag kommer inte ihåg det första. Jag tror att det var Göteborg i Tartuff, som Tobias för övrigt gjorde, som jag jobbar med nu.
Ska vi ge honom ett efternamn?
Tobias Theorell. Mm. Som är regissör till Tidens larm också. Han gjorde Tartuff nere i Göteborg, och där var jag med. Och det, då kände jag att ja, men nu funkar det. Liksom. Nu klarar jag av det här, nu kan jag jobba.
Mm. Men fick du liksom... Tog det ovanligt lång tid att göra föreställningen? Fick du börja liksom...
Nej, det var normalt, precis vanligt. Kanske fick jag jobba lite mer, alltså plugga lite mer och vara lite mer noga. Det var också alexandriner vers, alltså.
Ja, just det. Mm.
Så då måste man vara väldigt noga, och man slutet på min replik ska min medspelare rimma på. Så att det går inte att byta ord och sådär, så att allting är väldigt exakt. Vilket var väldigt skönt för min lite trötta hjärna, att jag slapp liksom tänka på alternativ, utan det var det här som gällde. Det är den här repliken som det ska sättas liv i. För ibland kan man liksom hålla på och ändra, och du vet. Men det kunde man inte, så det var någon bra rehab för mig, för min hjärna.
Men det där med, för nu tänker jag mig, vi har pratat om det jättemycket hemma, nu är det ingen av oss, gudskelov, som har haft TB eller så, men vi har pratat väldigt mycket om hur mycket våra barns, vi har en 12-åring och en 14-åring, hur mycket deras hjärnor utsätts för under en normal dag. För jag menar, min son går i nian nu. Och kommer hem och är verkligen som en utskiten trasa. Ja. Liksom. Och sen så är det då ett par timmars plugg när han kommer hem. Och sen så ska han iväg på lång basketträning. Och så, du vet, så ska man kasta in en middag där någonstans i mitten. Liksom. Jag förstår att han är helt slut.
Ja, men verkligen.
Men så är det ju liksom hela västvärlden, antar jag. Som dessutom på den här belastningen sitter med sina smartphones i 4-5 timmar om dagen.
Ja.
Vilket ju givetvis gör hjärnan ännu tröttare.
Mm, verkligen.
Då funderar jag liksom, med din erfarenhet här, hur har du liksom, vad gör du för att återhämta dig? Är det viktigt för dig?
Ja. Jo, det är det. Jag kan lata mig ganska bra. Och liksom återhämta mig på det sättet. Och när jag jobbar och bakom scen även, så är jag ganska bra på att bara sitta. Och bara vänta. Mm. Och försöka slappna av. Liksom. Så det har jag väldigt stort behov av. Men rent sådär, jag har ingen hobby. Jag har ingenting som hjälper mig. Som är en plats dit jag kan liksom hämta kraft. Det har jag inte riktigt. Vi har ett landställe och jag har en båt, och det betyder mycket för mig att puttra fram på sjön och att vara på landet och att laga mat långa dagar med matlagning och sådär. Det är mitt sätt att koppla av. Men jag har liksom ingen riktig sysselsättning.
Ja, men för det där har jag också känt med, håller jag på att försöka lägga om det här, och jag tror att det kallas för att man dopamindetoxar.
Aha, okay. Alltså,
det vill säga att man tar bort väldigt mycket intryck då, i mitt fall. jättemycket telefon. Men även i de perioder när jag har känt mig som mest trött, så många par tror jag grälar liksom kring, ja men fan, det är din tur att laga mat, du får gå till ICA nu liksom. Och för mig är det min återhämtning, att gå till mataffären.
Ja.
Och kolla liksom, känna och sådär, oj, det var jävla bra pris på lammlägg.
Ja.
Nu gör vi inte här in. Och sen att gå hem, ja, det kan ju vara otroligt.
Ja.
Och sen gå hem och stå där.
Mm. Ja, men det, så känner jag också. Jag gillar inte egentligen att handla, men jag gör det för att jag litar inte på att någon annan handlar rätt varor och får med sig allting sådär. Men laga mat för mig, det är en avkoppling. Mm. Det är det. Absolut, så där är vi lika.
Mm. Ja, det är underbart.
Jag har också jätteproblem med det där med telefonen. Och jag har bestämt mig många gånger för att nu måste jag sluta. För att det är ju så, jag läser ju otroligt mycket mindre skönlitteratur på grund av mobilen.
Vad gör du mer än då?
Ja, men jag bara surfar runt på olika sidor. Jag läser massa tidningar och jag tittar på båtar som jag inte kommer att köpa. Jag kollar på Hemnet fast jag inte kommer att flytta. Jag har inte några planer på att flytta. Jag har liksom Serious Eats kan man ju förlora sig i, och man kan kolla på, vad heter han, Jacques Pepin på YouTube, eller alla de här kockarna, och ja, det finns massvis.
Mm. Det här med dopamin, det skulle jag vilja prata lite mer om, för att du hade ett samtal med Anneli Rydé i radion för ett par, tre år sedan kanske. Om musikens betydelse på 60-talet visar vi idag. Mm. Liksom. Och för lyssnare kan vi kanske säga att, ja, vill du sätta ord på det?
Hur då menar du att?
Nej, men vad musiken innebar för dig 1964?
Ja, men det var ju som en revolution i huvudet, som man säger. Mm. Det går inte att begripa. Det fanns liksom ingenting innan. Det fanns fotbollar, cyklar och badstränder, långa sysslolösa dagar, några serietidningar, Kalle Anka kanske.
Mm. Enligt Blyton.
Ja, enligt Blyton, det fanns ju verkligen. Mm. Fem böckerna, det var ju fantastiskt, tyckte jag då på den tiden. Och sen smällde det till. Jag kommer ihåg alltså när Beatles var med i Drop In. Jag tror att Lill-Babs var med i samma program. Och det var som dagen efter var allt förändrat.
De som avslutar kvällens program, det är en grupp som vi nämnt redan tidigare i programmet. Och gruppen består av fyra grabbar från England, närmare bestämt Liverpool. Och den låt som de nu ska börja med, den heter She Loves You!
Folk gick på skolgården i Karlskrona i Tullskolan och skrek Schlafsjo, och så att sen hade ju den här engelska popvågen en enorm betydelse. Mm. Och sen så lärde man sig de amerikanska banden. Men i och med digitaliseringen och liksom att man streamar och så har jag på något sätt halkat ur musiklyssnandet.
Fast det är inte bara du, Johan, utan det har ju även våra unga. Det finns ju liksom min son då, återigen, han är otroligt duktig på att lära sig rap-texter. Vilket ju är skithäftigt att höra honom rappa med en hel låt med Drake, så att säga. Men det finns ju ingen 14-åring idag som skulle drömma om att skriva liksom artisters namn på sina skor.
Nej.
Som du gjorde.
Nej, ja, det gjorde jag. Absolut. Ja.
Och samma sak för mig. Jag menar, jag minns ju när Unjustice for All släpptes 1988, tror jag. Metallica-albumet efter att deras basist hade dött. Och jag stod liksom, jag var den enda som stod i kö när Coop, tror jag det var, som sålde vinyl i Strängnäs. Uh-huh. När de öppnade 9 eller 10 på morgonen. Och jag liksom sprang in och köpte det första exet där.
Uh-huh.
Det betyder ju någonting att man sparar ihop pengar till en grammofon.
Ja, liksom. Ja, visst.
Det betyder någonting att man cyklar ner, köper den där skivan, åker hem, sprättar upp plasten, lägger den på skivtallriken. Mm. Och så har man liksom då den här eskapismen som vi började med att prata om under liksom, ja, 35 minuter. Och sen så måste man gå till skolan, så kan man inte lyssna på den.
Nej, just det.
Så får man längta.
Men det är också det att man lyssnade på det formatet, LP-formatet, om och om igen. Så att de låtarna man inte gillade, de växte. Så var det de man gillade. Och alltså det sättet lyssnar man, jag i alla fall, väldigt sällan på musik. Att jag lyssnar på en hel LP om och om igen. Eller en hel skiva om och om igen.
Nej, men det är liksom någon slags begränsningarnas magi.
Ja, precis. Precis. Och var, att man väljer liksom. Mm. Men det som är skönt med Spotify, det är om man läser någonting om någon, så kan man direkt bara gå in och lyssna. Det är ju lite coolt, måste jag säga.
Ja, det gjorde jag med ditt och Anneli Rydés program där, att jag gick raka vägen in på Spotify och lyssnade på Prince version av Case of You.
Ja, just det.
Som jag inte håller med om är bättre än originalet.
Nej,
men,
okay.
men visst. Ja. Men jag tänker mig att det är ju samma sak egentligen med, inte scenkonsten såklart, för det ligger ju i dess begränsning. Men med tv, jag menar, när jag var ung, då var det ju någonting bra på tv eller radio en timme i veckan kanske. Och nu är det otroligt mycket bra dygnet runt.
Och mycket hela dåligt. Tiden.
Ja, självklart.
Det är ett otroligt utbud. Så allting försvinner, eller väldigt mycket försvinner i utbudet.
Yes, och det går liksom inte att anta, jag, alltså få ett genombrott heller i din bransch på samma sätt.
Nej,
som du gjorde
då. Det är mycket, mycket svårare. Mm. Det är jättesvårt. Det är väldigt få.
Gör det någonting, vad tänker du kring det? Är det lite synd? Eller?
Jo, det, jag tycker att det är synd. Samtidigt finns det ju fler arbetstillfällen, kan man säga. Men det betyder mindre. Mm. Det är sant. Jag vet inte riktigt. Man måste ju säga också att det görs ju väldigt mycket som är väldigt bra. Som inte fanns när jag växte upp. Alltså det är en kvalitet på många serier som är ju som en riktigt bra film. Och det fanns ju knappt. Det kanske fanns några, men inte många sådana produktioner. Så att det är ju inte så att allting har blivit sämre. Men det är ju väldigt mycket svårare liksom att orientera sig i allt det här.
Det är ganska mycket, det är ganska ofta som det finns också guldkorn som bara försvinner.
Ja.
Just för att man inte logaritmen eller algoritmen eller vad det heter, plockar upp det och serverar det till oss.
Verkligen. Och det konstiga är att inte egentligen rollbesättningarna blir mer fantasifulla när det gör så mycket, utan ändå är bolagen, produktionsbolagen liksom jätteförsiktiga när de rollsätter. När man gör så här mycket så skulle man ju önska att de hittade fler hästar att satsa på.
Ja, okej. Okay. Så att du menar att det faktum att, så att säga, Robert Gustafsson bokar väldigt mycket jobb fortfarande.
Ja, det är väl inget fel på det. Men det görs ju så mycket, så att varför inte försöka få fram fler, tycker jag.
Men tror du, jag menar, om du tittar tillbaka, för jag antar att om jag skulle twist your arm och fråga dig om vad liksom vad ditt yrke, alltså så här, är det filmat eller på scen, så antar jag att du skulle tycka att ja, men det är ändå scenen som har varit
hemmet. Ja, för mig är det. Ja. Jag kommer ju liksom därifrån, och på scenskolan så tänkte vi nog, ja, det är väl kul om vi får en filmroll, men det är ju teater vi ska arbeta med. Mm. Och sen ändrades ju det med tiden, att det, alltså det, nu är det ju många unga skådespelare som bara vill arbeta med film och tv.
Som aldrig har stått på scenen.
Som aldrig har stått på scenen. Mm. Så att det är liksom tidens gång. Men för mig är det scen som är mitt, min hemmaplan.
Och vad tänker du då liksom med om det? Är du orolig för teaterns samtid, framtid?
Jag tror att teatern har tappat i relevans under mitt yrkesliv. Och Dramaten eller Stadsteatern, de kanske inte får fram sina egna stjärnor, om man ska säga så. Eller sina egna liksom celebriteter eller vad man vill kalla det. Utan det förutsätter att man går utanför institutionerna och gör någonting. Och sen kan man komma tillbaks liksom, och ha ett namn. Mm. Nu tappade jag tråden lite.
Om du var orolig för teaterns framtid.
Men alltså, ja, jag är inte orolig för att teater kommer försvinna. För det är en för enkel och för liksom självklar företeelse att det finns en publik och att man gestaltar en text inför dem. Så det tror jag verkligen inte. Jag tror att det kan liksom snarare komma tillbaka väldigt starkt som en reaktion på allt annat.
Jag tror kanske, förlåt om jag avbryter, men jag tänker också just det här med alla manusförfattare som är dödsoroliga för vad AI kommer att innebära för dem. Jag menar, AI är all ära, och kanske kommer Dramaten ha en AI-genererad text som de uppför 2024. Ja. Det känns väl inte omöjligt. Men hantverket är ju svårt att ersätta med något annat än mänsklig
hand. Jag föreställer mig det. Sen vet jag inte mycket om AI och så, men teatern kan man ju aldrig ersätta. Den fysiska närvaron, den kommer finnas kvar. Och behovet av den kanske kommer att växa rent utav. Men däremot så här, kulturinstitutionerna kan man känna oro inför att om de tappar för mycket i relevans och i publik, så då kommer ju politikerna gärna dra in bidrag och så. Mm. Och det kan jag känna mig väldigt orolig för det finns ju en väldig kraft i samhället som är emot offentligt stöd kultur. Mm. Och det känns ju väldigt oroväckande,
tycker jag. Och att liksom nationalscenerna så att säga skulle behöva börja vinstmaximera.
Ja, precis, och sätta upp musikaler bara och sådär vidare. Det skulle ju kännas väldigt tråkigt.
Mm. Inget ont om musikaler?
Absolut inte.
Nej. Men det ska finnas annat också.
Ja, det ska finnas annat också.
Men, och det där tänker jag med både med teater och med livemusik, att jag tror snarast att vårt, jag menar, om vi pratar om det här exklusiviteten liksom, och att få sprätta plasten på en skiva, det finns ju kvar i att köpa en biljett och se fram emot
visst.
Vad det nu kan tänkas vara.
Och liksom att lite mer aktivt välja någonting. Mm. Ja, men det kommer inte att försvinna, det tror jag inte. I alla fall inte på länge än. Ja.
Och tillväxten då? Vad ska vi göra för att få massa bra manus, regissörer, skådespelare?
Ja, det var en svår fråga som kom på slutet.
Ja, slutet. Jag har mycket frågor kvar.
Men det är en svår fråga. Vad ska vi göra? Alltså, det är ju att man gör saker som gör att det kommer nya som gör saker. Mm. Det är ju det som har hänt. Att just serierna har genomgått en sån enorm utveckling. Vad är det? Är det på 10 år, kan man säga det?
Ja, jag tror det. Ja. Någonting sånt här.
Och då finns det ju någonting att sikta på. Mm. Och sen är det väl, vad fan, det gäller ju att hitta berättelser som angår folk. Och hur man gör det, jag har inget svar på det riktigt.
Hur är det, går du mycket på teater?
Periodvis gör jag det, det gör jag. Nej, men jag tror att det är viktigt att det finns en avsändare i det som görs. För vad man lätt hamnar i, det är ju att man ska fylla liksom kvoten av produktioner. Man ska fylla, liksom, det ska finnas på alla de här streamingtjänsterna. Och när man går in på en hel del och man blip, 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 och det är ingenting man vill se. Allting är bara upprepningar av något annat som är liksom ungefär nästan lika bra. Det, massa kriminalserier som ser ungefär likadana ut. Och det finns liksom ingen avsändare. Det finns ingen som har en vilja att berätta en historia. Och hur man gör, alltså hur man får till det, jag vet inte. Man hoppas att de vågar satsa på människor som har någonting att berätta.
Mm. Nu är anledningen till att, nu kom det lite apart att jag ställde frågan om huruvida det går mycket på teater. Men min känsla, jag gör det inte tyvärr, förutom om Dramaten bjuder in mig för att jag då ska intervjua dig eller vem det nu är som står på scen. Men det jag undrar över är om det, för jag tänker mig att på din tid, om jag får säga så, liksom, alltså många skådespelare som gick ut scenskolan liksom 70-80-tal, då drog man ju igång en egen teatergrupp och så åkte man land och rike runt, eller så satte man sig i Gävle och startade någon folkteater där, eller liksom vad det nu kan tänkas vara. Och så fanns det liksom någon slags experimentlusta och så här, ja men det här, de här berättelserna måste ut nu, liksom, eller fan, tältprojektet eller vad det kan tänkas vara. Referens som jag inte riktigt bottnar i, kände jag. Men den delen, alltså den här lekfulla, det experimentella, finns det kvar? Har du någon känsla
kring det? Ju, det finns ju grupper kvar, men de är inte många, de är ju väldigt få. Och de har ju väldigt svåra förhållanden, svårt att få pengar. Det var lättare då att få bidrag och att gå runt var lättare. Det var ju också inte lika stora kostnader.
Och det fanns inte 300 000 serier på Netflix. Nej, just som det. Konkurrerade.
Nej, men det är nog också sant. Alltså, men jag tänker att det kan komma tillbaks. De fria grupperna helt enkelt. Mm. Men de kommer ju ha svårt att få pengar, så att man måste ju lösa det på något sätt. Och hur, det vet jag inte. Men jag menar, Stockholm var ju, tror jag, en av Europas teatertätaste städer någon gång på 90-talet. Men det är ju helt borta. Mm. De är ju bortblåsta.
Mm.
Det har ju blivit cykelaffärer. Och
bröd och salt.
Ja, bröd och salt. Mm. Men nu har ju Boulevardteatern startat upp igen på Götgatan. Mm. Så att det känns ju som en liten stormsvala. Nu kommer de tillbaks.
Mm. Låt oss hoppas. Jag funderade på det här med att om man ska göra en omelett så behöver man ju liksom ägg, skvättvatten och salt och peppar.
Ja.
Vad behöver du för att vara rolig?
Jag behöver ett manus som är roligt. Verkligen. Det kanske är liksom en plattityd, men det blir inte roligare än manuset. Det kan bli lite roligare än manuset, men oftast inte. Oftast ska man vara glad om man kommer upp till manusets nivå. För jag tycker ofta när komediserier är inte bra, vilket de ofta inte är, så har man inte tagit hand om varje sak i manuset. Man har inte fått fram alla saker, utan det bara zup, liksom, man kör över allting. Och det är ju, det kan man ju se på också ganska dåliga komediserier från USA, att där gör de inte det. Där är alla roligheter. Där sitter den. Och sen kan man tycka att det är tråkigt för att det är inte så bra manus. Men alltså, de är väldigt bra på att få fram allting för att det blir tydligt. Så att de använder råvaran till produktionen.
Okej. Okay. Mm. Men att det då av tidsnöd eller att det slarv eller?
Jag tror, ja, och lite kanske omedvetenhet, tycker jag.
Mm.
Att man tror att det är roligt bara man säger det, liksom. Men man måste lyfta olika saker för att det ska bli roligt.
Jag tänker mig så här, det här är en så jävla konstig men eventuellt smart fråga. Men du har givit så mycket när det kommer till humor. Liksom, du har fått en hel nation att skratta sig blå. Har du fått tillbaka?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Hur ser den liksom transaktionen ut?
Nej, men det är, alltså, enkelt uttryckt så har jag ju kunnat leva på det här under ett yrkesliv.
Mm.
Och det är ju nog. Mm. Det är ju ganska, det får man vara tacksam över. Så att det känner jag verkligen. Och sen får man ju tillbaka jag menar, om vi spelar revy på Skalateatern så då får vi tillbaka varje kväll av publiken. Det så är det.
Mm. Fan, jag är så ledsen nu när jag har hört mycket om den, att jag missade den.
Ja, ja, men vi är på väg att göra en ny.
Ja, vad kul.
Ja.
Men du var lite på det här. Alltså det här med att fylla då 70 i ditt fall.
Ja.
Vad gör det med dig?
Det är ju inte mycket att göra åt. Det är ju som det är.
Mm.
Och det är någonting man faktiskt inte kan ändra. Man kan inte bestämma vilken ålder man är. Det är ju synd på ett sätt, men det är också tur, tror jag.
Mm.
För annars skulle vi ha typ 11-åringar som sitter i regeringen. Mm. Och Ulf Kristersson skulle kanske vara med i någon vargungegrupp eller någonting.
Mm.
Så att det är ju som det är. Så har någon, om det är naturen eller någon annan, ordnat det. Så att det är bara att åka med. Liksom. Men det är ju inte okomplicerat att bli äldre. Det är det ju inte. Det är sorgligt på många sätt.
Mm.
Och tänka på att ja, nu kommer ålderdomen åkande.
De här, vad är det, sju liksom, de sju stadierna av dödsångest, är det det? När man förhandlar och man blir arg och liksom, jag hade en liten försmak på det när det stod liksom, när det började bli klart för mig att ja, men nästa gång jag fyller år så fyller jag 50,
ja,
liksom.
Ja.
Och jag tror att jag kämpade emot det där väldigt mycket, och sen nu är jag väl inne på kapitulationen.
Ja,
liksom,
ja, men så är det. Ja. Så känner jag också när den närmar sig, som nu.
Mm.
Jag ska ju fylla 70 då i nästa år. Och jag kämpar fortfarande lite grann, fast jag har ju kapitulerat egentligen.
Mm.
Och naturen vet det. Den vet att den segrat.
Jo.
Så att,
men det kan,
kanske, alltså när du har fyllt 50, då kan du ju koppla av lite.
Jo.
För då är det 10 år till nästa liksom, stora kris.
Jo, det är sant. Ja. Ja, man får väl kanske se det på det sättet. Men det gör är väl, det du gjorde var väl sådär, just det, men fan. Så börjar man kalkylera i huvudet sådär, hur många år har jag då kvar?
Ja, ja, det är så är det.
Liksom, ja.
Men jag träffade en kollega i förrgår, jag bor precis nära Swedenborgsgatan. Så, och han satt med sin fru vid ett bord där. Och han är 88. Och vi pratade om vad han ska göra nästa pjäs. Så att, det känns ju lite skönt faktiskt.
Ja, eller hur?
Ja. Mm.
Men, och du sa det, du visste vad du skulle göra efter Folkoperan. Vad ska du göra?
Jag ska till Dramaten en sväng igen. Och vara med i en pjäs som Ada Berger ska sätta upp, som är den tredje i Liv Strömqvist-texterna som hon har gjort.
Vad roligt.
Ja, jättekul.
Apropå tillväxt, kanske.
Ja. Ja.
Och den kommer upp i vår någon gång?
I vår, ja. Mm. Ja.
Och sen då?
Sen ska jag till Skala till hösten där. Då ska vi göra något där.
Vad roligt.
Ja, jättekul. Och Dorsin, han, ja, man vet ju inte vad det blir liksom. En vecka så är det en idé och sen så är det en annan idé, så vi får se var det hamnar.
Okej. Okay. Men ni har tät kontakt kring det här?
Ja, inte just nu har vi inte tät kontakt, men vi har ju lite sporadisk kontakt som det heter, och vi kommer väl ha lite mer kontakt framöver.
Mm. Du, stort tack för att du tog dig tid.
Nej, men tack för att jag fick komma.
Och då säger jag merd med tidens larm.
Ja.
Jag är gift med en fransyska.
Ja, okej. Okay. Ja. Är det så man säger?
Ja, jag tror det. Man
break
ska
ju a leg, är det? Alltså,
exakt. Okay. Ja.
All right. Då säger jag merd.
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 Hej då.
Hej då.
Jajamän, Johan Ulveson, och premiären verkar ha gått bra. Fina recensioner, och Tidens larm spelas hela november på Folkoperan i Stockholm. Vi ses där. Med det stänger Värvet för idag, men glöm inte att prenumerera så missar du ingenting. Värvet görs av Kristoffer Triumf och Ninni Westin och ges ut av Acast. Tack för idag. Adios.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.